Tack Jesus. Ska vi lyfta våra händer så bara tackar vi Jesus lite till. Bara tacka honom med dina egna ord. Tacka honom för frälsningen. Tacka honom för hans ord. Tacka Gud för kallelsen han har för ditt liv. Tacka Gud för hans närvaro ikväll. Bara tacka honom. Herre, vi tackar dig att vi får komma in i det allra heligaste genom Jesu blod. Tack att vi får träda in för tronen, träda in i det allra heligaste genom lammets blod. Inte på grund av våra gärningar, men på grund av vad du har gjort, Jesus. Tack att förlåten är riven. Tack att vi får gå rakt in i det allra heligaste, in i din härlighet här idag. Jag tackar dig, Herre, vi får stå på helig mark. Vi får stå på helig mark här ikväll. Herre, jag bara tackar dig. Jag bara prisar dig, Jesus. Tack för 2019, ett år där du ska möta den som hungrar. Ett år där du ska möta dem som törstar i Sverige. Jag tackar dig för det här året att du ska möta många längtande och bedjande människor här i Småland, i varenda landskap. Jag bara ber far att det ska bli en våg där människor börjar söka dig på nytt, Herre. Jag ber om en våg av längtande människor, en våg som bara sväller över och väller över Sverige. Där människor börjar drabbas med en ny hunger, en ny nöd, en ny törst, Herre. Far, jag bara ber idag kväll att Sverige bara ska få kliva in i en ny tid av att söka dig, hungra efter dig. Längt efter dig. Fader, jag vill bara be att den här apatiska täckmanteln som bara ligger över Sverige får brytas i Jesu namn. Den här apatins bara täcke som har drängt Sverige i en apati, en ljumhet, bara skulle få krossas, knäckas i Jesu namn. Herre, låt Sverige på nytt få bli ett land som brinner, ett land som hungrar, ett land som är fyllda av den heliga ande, ett land som brinner med den heliga andes eld, ett land som vandrar i renhet och sanning och helighet och härlighet. Jag bara ber att Sverige på nytt skulle bli ett land som fruktar dig, som ärar dig, som tillber dig i ande och sanning. Herre, jag ber för alla som är här ikväll att du skulle tala till våra hjärtan, gripa våra hjärtan, röra våra hjärtan, förvandla våra hjärtan så våra hjärtan blir ödmjuka, blir förkrossade, blir renade, blir omvända. Ett hjärta som söker dig som David i Guds ordet. Du fann David i Bibeln. En man efter ditt hjärta som ville göra din vilja. Fader, jag ber ikväll att du skulle röra våra hjärtan. Tala till våra hjärtan. Grip våra hjärtan, Herre. Så att vi vill följa dig. Så vi vill lyda dig. Så vi vill gå på din väg. Så vi vill gå dit du sänder oss, Herre. Och tala de orden du ger oss. Och om du vill att vi ska förändra någonting i våra liv, så be att du skulle uppenbara det för oss här ikväll. Herre, vi överlåter oss 2019 till dig. Vi ber att 2019 får bli ett år där vi får gå från härlighet till härlighet. Från seger till seger. I Jesu namn vi ber. Amen. Inför nyåret så började jag söka Gud. Och jag bara kände hur Gud började möta mig, särskilt mellan julen och nyår. Och jag ska inte predika om det här budskapet, men jag vill ge det till dig som en liten aptitretare. Så får ni be ut det här budskapet. För det var ett allvarligt budskap Gud gav mig för Sverige. Och jag ser inte mig själv som någon profet. Men jag känner att den profetiska smörjelsen vilar även över vissa evangelister. Har du tänkt på det? Och jag känner Gud bara gå med profetiskt budskap för Sverige. Och det som skedde var det att Gud bara visade mig att lite som Smith Wigglesworth fick se att det kommer en våg över världen. Det kommer en väckelsevåg över världen. Den största väckelsevågen som någonsin har skett innan Jesus kommer. Men många av oss har inte förstått det här. Satan gör allt han kan för att stoppa det Gud vill göra. Och det är det här som många människor inte förstår i kristna led. Så Gud gav ett budskap som var väldigt svart och vitt. Gud kommer och Gud vill svepa över hela jorden med sin härlighet. Men djävulen gör nu allt för att svepa över världen med laviner. Gud vill sända en väckelse. Jag fick som ett budskap att Gud vill sända en tsunamivågsväckelse som kommer skaka om hela världen. Men parallellt, det är det här som många inte kristna kan ta emot. För de tror inte på att djävulen finns. De tror inte på att djävulen är verksam. Och de tror inte att antikrist ska komma och att onda andar verkar. Men likväl är hela Bibeln full av det. Så Gud bara talar och visar mig så tydligt att den här väckelsevågen som Gud vill svepa över jorden, den kommer gå parallellt med att Satan sveper över Sverige, över Europa, över hela världen med laviner för att dränka, kväva alla kristna och alla ofrälsta i sina lögner, i sitt mörker, i sin villfarelse. Och det är det här som är parallellen. Vi måste förstå och vi måste ha den här urskiljningen, vänner. Gud är Gud. Och Gud kommer alltid ha sista ordet. Det spelar ingen roll vad Satan gör och vad som sker i vår värld. Gud har sista ordet. Men likväl måste du förstå. Du måste bli vaksam i din ande och ditt hjärta. Det finns en djävul som är vred. Och han gör allt för att gå runt som ett rytande lejon och sluka. Inte bara en eller två. Han vill sluka hela jordens folk. Och det var som att Gud bara visade mig inför det här nya året. Sverige är nu drabbat av så många laviner. Och de flesta ser det inte. De vet inte ens om det. För de är blinda och döva. De har ingen aning. Och jag ska predika ikväll ett budskap som indirekt är kopplat till det här budskapet. Men jag bara ville ge det här som en liten aptitretare. För du måste vakna upp på ett sätt som inte är drabbat av någon fruktan eller blindhet. För många kristna vill inte höra sanningen. Då blir de rädda. Eller så blir de som strutsen. De dyker ner med huvudet i sanden och vill inte höra. Och de vill inte se heller. Men vi ska inte vara strutsar. Vi ska vara örnar i Guds rike. Kan du säga amen på det? Det var en kvinna här som applåderar. Gud vill att du ska vara en örn i hans rike. Varför är det så viktigt att du blir en örn? Jo, för att en örn är inte rädd för någonting. En örn ser allting. Men när han anfaller, då är det med pricksäkerhet och det är med full kraft. Det är sådan du och jag ska vara i den här tiden. Du ska inte vara blind, du ska inte vara på något sätt döv för det som sker. Men vad som än sker, så ska du vara pricksäker i dina böner. Du ska vara profetisk, du ska vara vaksam. Och du ska vara lydig det Herren kallar dig att göra. Strutskristendom är över. Vid strutskristendom, då vill man inte se varken vad Gud gör, väckelserörelse menar jag, eller vad fienden gör, för man vill bara sticka ner huvudet i sanden och ha det lite gulligt och mysigt i kyrkan. Man vill tända ett ljus eller två, sjunga två sånger, och så vill man ha lite kyrkkaffe, och sen sjunger man en psalm. Och sen vill man ha en kort predikan. Och sen ska man ha det mysigt. Det där är religion. Och det där är ingenting som kommer hålla i den tid vi går in i nu. Så det Gud bara visade mig, det Gud gav mig under både bön och vånda faktiskt. Det var att det kommer komma en sån härlig väckelse. Likt det Smith Wigglesworth talade ut. Men parallellt kommer djävulen slå världen med sådana laviner. Det kommer vara allt ifrån villfarelser Det kommer vara falska läror, falska profeter, falska förkunnare som inte talar om evangelium, talar inte om Jesus, talar inte hela Bibelns blad. Man rycker ur sanningar, det är humanistiska villoläror, det är liberala villoläror, det är alla möjliga slags läror som djävulen slår världen med för att bedra dig och mig. Sen har du andra laviner som djävulen slår med. Och det kan vi se i Sverige. Och jag ska säga någonting ikväll. Jag ska tala om någonting ikväll som du kommer, jag tror du kommer få tro ikväll för det Gud kommer göra. Men jag måste bara säga det. Jag tror inte du ska vara rädd för en dom över Sverige. Vi ska inte vara rädda för att Gud kommer döma Sverige. Vi ska se det med Guds perspektiv. Gud ser inte domen som ett slutmål för att förgöra människan eller landet. Han sänder en dom för att rädda landet och folket. Är ni med mig? När Gud sände Noa för att rädda folket, då var inte det för att förgöra världen. Det var ju för att rädda världen som domen kom. Noa fick rädda folket genom arken. Och sen kom Guds plan att ta en ny fas. Jag tror att Sverige kommer få möta flera domar utan att vi behöver gå in på det ikväll. Men vi ska inte vara rädda för det. Vi ska tacka Gud för domar. För det är vad precis Sverige behöver. Om du ser vad Sverige är på väg, då skulle inte du vara rädd för att Gud kliver in och sätter ner foten i Sverige. Vi brukar säga ibland att nu är måttet rågat. Jag tror att det är måttet är rågat nu. Men vi ska se vad Gud vill göra. Han vill sända en våldsam, härlig väckelse. Men det kommer inte utan att Gud kommer döma landet. Och djävulen är vred. För han vill slakta och förgöra varenda svensk. Och han är duktig på det. Och han gör det väldigt bra just nu. Så därför kände jag inför det här mötet ett budskap som jag aldrig har predikat innan. Som egentligen är grunden för den kristna tron. Men det har sådana kopplingar till den tid vi lever nu. Ska vi gå igenom den här både prövningen och väckelsen som kommer, då behöver vi komma tillbaka till Jesu teologi. Jesu lära, Jesu förkunnelse. Så jag vill bara kalla budskapet ikväll Jesus teologi. Vad är teologi? Läran om Gud. Och det finns många teologer som inte håller på med Gud alls. Det är liberala humanistiska filosofier som inte handlar om Guds ord. Det handlar inte om Jesus. Och det är inte den helige ande som har inspirerat det. Så jag bara känner mig ledd av Gud. Att du ska läsa med mig Markus 1. Vers 14 och 15. Och jag vill predika över ämnet Jesus teologi. Och jag kommer verkligen koppla det här med situationen Sverige är idag. Vi behöver förstå vad Jesus kom till jorden för att göra. Så vi kan också förstå hur vi ska leva idag och möta vad som än händer i vår tid. Markus 1, vers 14-15. Då står det, sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade, tiden är fullbordad. Och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och när jag läste det här för några dagar sedan så var det som att jag bara fylldes med uppenbarelser. Fylldes med tro och inspiration och profetisk koppling till vad Sverige står inför. Jesus kom från ett annat rike. Jesus kom inte från romarriket eller från judarnas religion. Jesus kom från ett annat rike. Du och jag tillhör ett annat rike. Kan du säga amen på det? Vi tillhör ett annat rike. Vi lever i Sverige. Vi är svenskar. Men du och jag tillhör ett annat rike. Och det är det Jesus kom för att förkunna. Och han predikade. Nu är tiden fullbordad. Guds rike som är i himlen. Nu är det här. Vilket budskap. Många har tänkt att när jag dör, då får jag möta Guds rike. När jag blir gammal och dör, då kanske jag får uppleva Guds rike. Nej, du kan få uppleva det nu. Du är kallad att leva i Guds rike här på jorden. Och när du börjar förstå detta och uppleva Guds rike, då blir du så fri. För då kan inte Satan ta på dig. Det är faktiskt sant. När du lever i Guds rike och du vet att jag är en son, en dotter till skaparen av himmel och jord. Och du lever i hans närvaro varje dag. I hans beskydd varje dag. I hans välsignelse varje dag. I hans glädje och frihet varje dag. Det går inte att vara deprimerad då. I hans rike finns det helande. Fullständigt helande. Det finns frihet för varje fånge. Vet Jesus kom inte för att ge oss en religion. Han kom inte för att ge oss en kristen religion. Han kom för att du och jag skulle uppleva Faderns himmelrike. Men inte bara uppleva det. Inte bara smaka, känna. Nej, du och jag är kallade att leva i Guds riket varje dag. Och han predikade omvändelse. Oj, oj, oj. Det här med omvändelse. Om vi förstår ljuvligheten, härligheten med omvändelse, då skulle inte vi ta bort det i Sveriges förkunnelse 2018 och 19 och framåt. Nej, omvändelse är nyckeln till varje härlighet, varje välsignelse, varje människa som blir frälst, varje människa som får uppleva Guds härlighet och andedop. Omvändelse är dörren. Tar vi bort omvändelse och heligheten, då tar vi bort Gud själv. Då har vi dörren stängd. Du kan inte bli lös från Satans bojor om du inte omvänder dig och lever i omvändelse. Då har han fortfarande greppet och klorna i dig. Men när du omvänder dig, när du kapitulerar, när du lever i omvändelse, då är du fri. Då blir du fri. Och det är då du kan kliva in i härligheten. Omvändelse, mina vänner. Det gör du inte en gång i livet. Det ska du leva i dagligen. Halleluja. Har du läst Fader vår? Har du hört Fader vår? Vet, Fader vår är inte en religiös ritual. Den innehåller så mycket hemliga och goda guldkorn. Bland annat så säger Jesus, förlåt dem som är dig skyldig. Förlåt. Gör upp med dina synder. Helig är du Gud. Helig är du Fader. Så börjar Fader vår. Helgat är ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sker din vilja. Så som i himlen såg på jorden. Förlåt oss våra skulder. Förlåt oss våra synder. Det är omvändelse. Jesus förkunnade Guds rike här. Omvänd er. Han predikade omvändelse. Inte en gång. Det var hans grundfundament. Jesu lära. Jesu teologi. Det var inte liksom omvändelse lite grann vid sidan. Hans budskap. Hans lära. Handlade om att världen är felvänd. Människorna är felvända. Människorna är under Satans välde, under religionens välde. Ni behöver vända om till en levande Gud. Ni behöver lämna religionens slaveri. Lämna världens slaveri. Lämna Satans och syndens slaveri. Och vänd er mot den levande guden. Bekänn era synder. Gör upp med era synder. Det är då ni blir lösta. Det är då ni blir befriade. Det är då ni kan få förlåtelse. Vet ni vad, vänner? Jag ser mig inte som en helande predikant. Men jag kan säga er att jag har sett så mycket människor helade. Jag har sett så mycket människor helade av Guds nåd. Och vet du vad jag har upptäckt, vänner? När sker de flesta miraklerna? Är det när jag lägger händerna på dem och de hoppar 2 volter? Sker de flesta miraklerna när jag har predikat så att alla rullstolsbundna bara hoppar och skuttar? Sker de flesta miraklerna när jag profeterar och de känner att det vibrerar i hela kroppen? När sker de flesta miraklerna? När en människa bekänner sin synd och omvänder sig från sin synd. Jag har sett 10 000-tals helande framför ögonen. När människor lämnar sin synd, lämnar sitt gamla liv och omvänder sig från religion. Omvänder sig från högmod, bitterhet, oförlåtelse, orenhet. Vad den är för synd. Och bekänner, Herre, jag är en syndare. Jag lämnar mitt liv till dig. Jesus, förlåt mig. Jesus, jag vill bli frälst. Jag vill bli fri. Jag vill tillhöra dig. Och i omvändelsens ögonblick. Det kan vara gammel kristna och det kan vara hedningar. Men i omvändelsens härliga stund har vi sett åtskilliga tusentals helande äga rum. Andedop, ska jag säga en sak om andedopet, för det är så många i Sverige som inte har en aning om andedopet längre, för att det förkunnas så lite och det är så få som har uppenbarelse om vad det egentligen handlar om. Vet ni vad den heliga ande älskar? Ett rent tempel. Så det här med andedopet är kopplat till omvändelse mer än vad du kan ana. När människor som lever i världen, lever i synd, lever i kompromiss, tillhör kristna tron, kallar sig kristen, går i kyrkan. Och sen ska de ha bli andedöpta och vill ha uppleva den helige ande. Det fungerar inte. Men när människor omvänder sig, gör upp med sin synd, kapitulerar inför Gud och blir, som Bibeln säger, förkrossade. Man får ett krossat hjärta inför Gud. Då attraheras den heliga ande. Du blir som en magnet för hans närvaro. Jag har sett så många människor bli andedöpta, ofta direkt efter omvändelsen. Eller att de bara ropar i en längtan. Herre, jag längtar och jag ropar efter dig. Herre, jag vill bara möta dig. Och i den här nöden, i den här hungern, så är den helige ande där. Och så blir de uppfyllda av anden. Döpta i ande, börjar tala i tungor, profeterar och så vidare. Men när synden får råda och regera, då trivs inte den helige ande där. Den helige ande är helig. Har du tänkt på det? Jag har predikat det här så många gånger. Men en av anledningarna varför Jesus var tvungen att dö, det var för att du och jag skulle få bli, vadå? Ett rent tempel. Hans blod rann för dig och mig. Han gav sitt liv för dig och mig. Han blev förbannelsen så du och jag kan bli rättfärdiggjorda. Han tog ditt straff. Han tog mitt straff. Och det är genom hans sår vi blir helade. Genom hans sår blir du renad och förlåten. Du blir rättfärdiggjord. Varför det? Du blir ett Guds tempel. Inte så du ska leva i smutsen igen och flötta med världen och vara antastad och gripen och slagen av Satan. Nej, han dog så du kan få bli ren och fri och hel och rättfärdiggjord genom tron på Kristus Jesus. Men också så du kan ta emot den heliga ande som en gåva. Har du läst pingstpredikan när Petrus predikar? Han predikar på pingstdagen. Och så säger männen i Jerusalem, deras hjärtan. De sa, vi känner oss träffade i våra hjärtan. De kände sig stungna av Guds ord. Och så säger Petrus, omvänd er. Ta emot Jesus Kristus. Låt er döpas. Då ska ni få den helige ande som en gåva. Jesus och den helige ande kan man inte leka med. Jesus teologi är ingen lekmanna teologi för våra humanistiska liberala tyckanden. Vi mixar och blandar hur vi vill idag i Sverige. Lyssna nu! Sverige behöver komma tillbaka till det hela, rena, fulla, sanna evangeliet. Och det evangeliet leker man inte med. Gud är ingen lekfarbror. Han är ingen jultomte. Man kommer inte till honom som man vill och så har man en liten önskelista. Nej, Gud är helig. Och Jesu teologi handlar om ett rike som inte är av den här världen. Det fanns innan himmelen skapades. Det fanns innan någon människa skapades. Det fanns innan någon president, statsminister, pastor, predikant, evangelist fanns. Och det här riket kommer aldrig att förgås. Det är ett evigt rike. Halleluja! Kungar kommer falla. Länder och riken kommer falla. Men lyssna nu mina vänner. Guds rike kommer aldrig falla. Det kommer bestå. Halleluja! I tid och evighet. Det var detta Jesus förkunnade, mina vänner. Du får gärna bli både glad och upprymd. För du ska bli det. Du tillhör ett rike, min syster och broder, som aldrig kommer falla. Politiker får göra vad de vill. Vi tillhör inte det riket ändå. Vi tillhör ett annat rike. Det var det Jesus sa. Vad sa Jesus till Pilatus? Pilatus blev chockad. Hör mig nu. Han hade aldrig mött någon som Jesus. Jesus kröp inte framför Pilatus. Som en hund. Rädd hund. Som alla andra gjorde. Jesus tittade i ögonen på Pilatus. Rakryggad. Han var slagen. Han blodet rann på Jesus. Men han tittade rakt in i ögonen på Pilatus. Och så säger Jesus de här orden. Det här är så starkt. Då säger Jesus i Johannes 18:36. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen. Hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Vi behöver bli påminda, kära syskon. Vårt rike är inte någon politisk sörja. Vårt rike är inte en Sverige som nation. Vårt rike, ditt och mitt rike, är inte av den här världen. Halleluja! Vi tillhör ett rike som aldrig kommer skaka, kommer aldrig falla. Och där finns det ingen demokrati, mina vänner. I det här riket vi tillhör, där finns det en levande Gud. Och det är Jesus Kristus som är kungarnas kung och herrarnas herre. Hans ord är lagen. Jesus predikade ett annat rike. Och det är därför jag sa till er i början. Vi ska inte vara rädda för en dom i Sverige. Vi ska inte vara rädda om det blir dom i Sverige. Vet ni varför? Om inte Jesus hade blivit dömd. Hade inte Jesus blivit korsfäst, slaktad för världens synd. Hade aldrig uppståndelsen kommit. Hade aldrig frälsningen kommit. Hade aldrig Guds rike gått ut över hela världen. Kanske behöver Sverige dömas så att Sverige går ner på knäna. Så att Sveriges stolthet, högmod knäcks. Så att Gud kan få göra det han vill med vårt land. Jag ska inte säga att vi ska välkomna domar nu. Men ni måste se med Guds ögon. Vi måste få Guds perspektiv. Vi måste få Guds örnperspektiv. Gud är inte rädd för någon dom. Gud kanske till och med vill döma vårt land. Så att väckelse, så ödmjukhet, så förkrosselse kan komma till Sverige. Vårt land är så högmodigt idag. Vårt land är så stolt idag. Vad är tårarna i Sverige? Vad är förkrosselsen i Sverige? Vad är nöden i Sverige? Var är hungern i Sverige? Den finns inte, mina vänner. Jesus står inför Pilatus. Han välkomnade den domen fadern hade bestämt. Han våndades, ja. Han våndades. Herre, min far, min Gud. Kan du ta bägaren ifrån mig? Men inte min vilja. Ske din vilja. Tänk om vi ska be de bönerna, vänner. Vågar du be de här modiga bönerna? Inte din lilla jultomtelista. Din önskelista, menar jag. Eller min. Vågar du be som Jesus? Vilken dom, vilken prövning, vilken väg vi måste gå. Vilken väg du måste gå. Om det är öken, vilken väg du än känner Herrens maning att gå. Är du redo och villig och kan du be den här modiga bönen? Fader, inte min vilja, ske din vilja. I Guds rike är lidande aldrig något negativt. Vi måste förstå det. Har du läst apostlagärningarna så ser du där förföljelsen gick fram. Där gick väckelse fram. Och det är bara att läsa kyrkohistoria. Du har 2000 år kyrkohistoria. Har ni läst om Kinas väckelse? Det är så spännande. Det har varit fruktansvärd tortyr. Tusentals martyrer har dött. Idag säger de att närmare 200 miljoner är frälsta i Kina. Förstår ni, vänner? Om du skulle höra Kinas predikanter, då skulle de säga till Sverige, tror jag, frukta ingenting. Gud är med er. Var inte rädd för något lidande. Var inte rädd för någon prövning. Var inte rädd. Var inte rädd. För trösta på eran Gud. Han ska styrka er genom allt. Och när ni går igenom tuffa dagar. Om ni såg genom dödsskuggans dal i Sverige. Jag är övertygad om att de skulle säga. Gud är med er. Med sin käpp och stav. Halleluja. Du vet, när vi blir örnar i Guds rike, när vi blir örnar, då fruktar vi ingenting. Då ser vi vad Gud ser. Då ser vi den kommande väckelsen som kanske måste komma efter en dom. Som kanske måste komma att Gud får väcka Sverige, får knäcka stoltheten, knäcka högmodet. Jesus, han sa till Pilatus, mitt rike är inte den här världen. Och jag tänk om du kunde få ögon, andliga ögon, som ser vad Jesus ser. Då skulle du säga, jag tillhör inte Stefan Löfvens rike. Eller någon annan politikers rike, vad de nu heter. För jag har ingen tro på någon politiker, om du undrar. Jag har inte tro på någon av dem. Jag tror på Jesus. Jag har tro på Gud, allsmäktig fader. Men vi ska välsigna Sverige och vi ska be för Sverige och vi ska be att Gud får leda vårt land självklart. Och vi ska be för landets ledare. Det är bibliskt, det är det Gud har sagt. Men vi ska inte ha tro på Sveriges regering och riksdagspolitiker. De är människor. Vi ska ha tro på en levande Gud och vi ska tro att den helige ande kommer styrka oss, smörja oss så vi kan gå igenom vilken tid Sverige än får möta. Det är det vi ska åt, mina vänner.
Vi ska få uppenbarat här ikväll. Du tillhör ett annat rike. Halleluja. Du tillhör ett annat rike. Kan du säga amen på det? Du tillhör Guds rike. Som aldrig kommer skaka. Aldrig kommer falla. Aldrig kommer att försvinna. Det är helt underbart. Det är helt underbart. Jesus visste, och det här är inte så vanligt i Sverige och populärt i Sverige, men hör mina vänner, Jesus visste att hans apostlar, hans lärjungar skulle bli martyrer. Han visste det, han visste de skulle få lida, de skulle dö för Guds skull, för Guds rikes skull, men likväl kallade han dem, han gav allt till dem, för han visste samtidigt att vårt rike som vi kommer med, det går inte att stoppa. Blod, död, svärd kan inte stoppa evangelium. Kan inte stoppa Guds rike. Det är det som sker i Mellanöstern idag. Det sker i hela arabvärlden idag. De försöker stoppa Guds folk. Stoppa kristna med blod, halshuggning. Men det går inte. Evangeliet går fram ännu starkare. Församlingarna växer fram ännu starkare. Hör mina vänner, vi tillhör ett annat rike. Du tillhör ett annat rike. Du behöver få Guds perspektiv, vänner. Du behöver få Guds perspektiv, vänner. Du tillhör inte ditt egna lilla klubb, någon kristen klubb. Vi tillhör inte någon svensk liten fri församling. Du tillhör ett rike som aldrig kommer skaka. Ibland träffar man kristna och de är så fästa vid sin kyrka. Åh, min kyrka, min församling. Gud välsigna din kyrka. Men jag vill säga dig, vänner. Du tillhör ett rike. Ett stort Guds rike. Halleluja. Vi behöver lyfta blicken. Jag bara känner Gud bara mana mig, säga det till dig. Lyft blicken, lyft blicken, lyft blicken. Du ska inte frukta någonting. Du ska inte vara rädd för någonting. Vad som än kommer ske i Sverige, frukta ingenting, för du tillhör ett annat rike. Halleluja. Och jag bara känner det. Tänk om vi kunde få det uppenbarat. Ja, vi ska be för Sverige. Ja, vi ska be för väckelse. Ja, vi ska be för allt det som Herren manas att be för. Men vad som än sker, så måste du ha Guds perspektiv, Guds tankar, Guds ögon. Gud har allt i sin hand. Gud har makten. Han har kontrollen. Frukta ingenting. Frukta ingenting. Du vet, när kristna är som kycklingar, de tittar bara neråt. Eller strutsar, de gräver ner huvudet till och med. Då blir man rädd, orolig, bekymrad. Men när du ser Jesus, ingenting kan skaka riket vi tillhör. Ingenting kan. Och Gud, han kommer låta Sverige få uppleva en sån härlig tid. När vi ser med Guds ögon. Men kanske behöver Sverige komma ner på sina knä först. Kanske behöver Sverige ödmjukas först. Kanske behöver Sverige bli förkrossat innan härligheten kommer. Kanske ska vi inte vara motståndare till en tuff framtid för vårt land. För det kanske blir en härlig tid. Och det andra Jesus förkunnade om igen, det var omvändelse. Och i Sverige och i västvärlden har predikanter tagit bort hela begreppet omvändelse. Och då låter det modernt, det låter relevant, det låter snällt, kärleksfullt. Men vet du vad sann kärlek är? Det är att tala sanning. Och talar man sanning, så leder man människor till omvändelse. För det är i omvändelsen Guds kraft kan verka. Jesus kom med nåd och sanning. Tänk om Jesus kom nu och så säger han, Åh, kära Sverige och svenskar och kära mina kära vänner i Vetlanda. Ni är så fina, jag älskar er. Åh, vad ni är rara och gulliga. Jag vill krama och pussa er allihopa. Åh, och så fortsätter det så år ut år in. Puss och kram hela tiden. Och så vet Jesus att vi har så mycket smuts i våra liv. Vi är bundna, vi är fångna. Han skulle inte sluta. Han skulle inte bara pussa och krama dig. Han skulle inte bara gulla med dig. Han skulle säga med kärlek: jag vill lösa dig från din boja. Jag vill komma in i ditt inre. Jag vill komma in i ditt innersta. Jag vill kliva in i ditt hjärtas alla rum. Och rena dig. Hela dig. Jag vill befria dig. Jag vill lösa dig från din boja. Och så säger Jesus med kärlek: du behöver bekänna din synd. Du behöver böja dig inför mig. Du behöver komma inför mig som ett barn. För mitt rike tillhör barnen. Barnens hjärtan. När du ödmjukar dig. När du böjer dig. Och så säger Jesus med kärlek: om du bara vill bekänna din synd inför mig, då är jag nådefull och jag förlåter dig omedelbart. Jag löser dig omedelbart. Jesus säger tydligt: den sonen gör fri är sannoliken fri. Men hur kan sonen göra oss fria om vi håller kvar? Om vi döljer? Om vi till och med vi har fasader inför Gud? Jag tror Gud vill bryta sönder varenda fasad i våra liv. Där du blir som ett naket litet barn som kommer inför din fader som du är. Och vet du vad han älskar? Han älskar människor som tar sina brister, sina synder, sina tillkortakommanden och bara säger: Gud, här är jag. Förlåt mig. Hjälp mig. Lös mig, Herre. Jag är fast i den här bojan. Jag är fast i det här beroendet. Jag kan inte sluta titta på de här snuskiga grejerna. Jag kan inte sluta dricka alkoholen. Jag kan inte sluta slå eller jag kan inte sluta göra det här. Lös mig, Herre. Det är det han längtar efter. Men när du döljer, när du gömmer, hej på dig. När du gör på det viset, då kan inte Jesus lösa dig. Har du läst vad väckelse är, så vet du, all väckelse har brutit ut i starka församlingar eller tältmöten eller kampanjer där man har lett människor till omvändelse. Jag hörde nyligen Billy Graham och jag blev så fascinerad av Billy Graham. Han var inte jättekarismatisk och han bad inte direkt för sjuka och andens dop. Men vet ni vad han gjorde om och om igen? Och jag vill bara hedra Billy Graham för att han förkunnade ett rakt evangelium. Det var synd och omvändelse. Det var mörker och ljus. Det var dom och frälsning. Det var korsfästelsen och det var uppståndelsen. Det var synd och det var frihet. Han förkunnade alltid att du behöver lämna dig. Du behöver bli pånyttfödd. Du behöver bekänna din synd inför Jesus. Det var hela tiden ett klart omvändelsebudskap. Och människorna vallfärdade och blev frälsta. Har ni läst om metodistväckelsen? Då ser man hur det var inte bara metoder och ritualer. Det var en helighetsförkunnelse. De predikade så pubbar blir tömda. Fängelser blir tömda. Brottslingar bekände sina brott. Polisen blev arbetslös. Kan ni förstå? Människor blev så drabbade med syndanöd. Med ånger. De bröt sönder fasaderna. De rev av sig alla maskerna. De tog bort varenda liten fasad och kapitulerade inför Gud. Brottslingar blev fina, rättfärdiga, kärleksfulla, vänliga män. Alkoholister blev lösta från alkoholen. De slutade att supa, slutade att misshandla sin fru. De blev fina, goda, kärleksfulla Jesusmänniskor. I Sverige är det så många som tillhör Jesus, som tror på Jesus, som ändå inte har omvänt sig och lever i slaveri. Jag skulle kunna nämna många synder. Men vet ni vad jag tror Gud vill göra i Sverige? Han vill rensa Guds hus. Jag vet inte vilken Jesus, vilken bild du har av Jesus. Jag vet inte vilken bild du har av Jesus. Men min bild är, min Jesus, han är full av nåd och sanning. Han är ren, han är helig. Han är ett rytande lejon och ett underbart offerlamm. Han är lejonet av Juda och han är offerlammet. Och jag tror skulle han komma till Sverige, han skulle börja med Guds hus. Han skulle börja med oss som tror. Han skulle börja med predikanter, präster, pastorer, ledare i Guds församling. Och han skulle tala med dem om att rensa ut smutsen. Rensa ut det som inte behagar mig. Omvänd er, böj er, ödmjuka er inför mig. Börja sök mitt ansikte igen. Så jag får göra det jag vill i Sverige. Sen skulle han gå till fåren. Till de kristna. Till alla Guds barn. Han skulle komma till oss. Och visa sin härlighet. Sin helighet. Sin renhet. För att, vet ni vad? Gud vill ha ett rent och heligt folk. Och sen tror jag han skulle säga. Nu vill jag vinna Sverige för mig. Jag vill att evangeliet ska gå ut i hela vårt land. Men det ska inte vara något smutsigt evangelium. Det ska inte vara något världsligt evangelium. Det ska inte vara något humanistiskt, liberalt, utblandat evangelium. Med lite gullgull och lite värden och lite mänskliga idéer. Det ska vara ett rent evangelium som sätter de fångna fria. Det är den bild av Jesus jag har. Halleluja. Jesus predikade omvändelse. Och jag bara undersökte lite. Vad betyder omvändelse? Och då kan man se att det betyder två saker. Det ena omvändelse betyder. Det är en sinningsändring. Man tänker Guds tankar. Alltså man ändrar sina tankar. Om Gud. Om sig själv. Om sin synd. Alltså man ser med Guds ögon. Man tänker Guds tankar. Man tänker alltså 180 graders ändring. Men det betyder också att du ångrar dig i förkrosselse. Att du i ödmjukhet ångrar dig din synd och lämnar din synd. Det betyder att omvändelse att du inser din synd inför en helig Gud. Du inser din brist eller dina felgärningar, missgärningar. Och där så börjar du säga inför Gud. Jag har syndat. Jag har missat målet. Jag har gjort fel inför dig. Och så säger du till Gud. Nu vill jag gå din väg. Nu vill jag gå på det. Nu vill jag göra det som är rätt inför dig. Du ändrar dina tankar alltså. Du ändrar ditt sinne. Du ändrar 180 grader. Och nu ser du på korset. Nu ser du på Jesus. Och när du gör det så böjer du dig i ödmjukhet. Och säger, nu vill jag ångra mig. Jag bekänner min synd. Jag böjer mig för dig. Herre, rena mig, förlåt mig. Jesus, tack att du renar mig ditt blod. Tack att du befriar mig från min synd. Tack att du löser mig från varje slaveri och boja. Och det är ju där miraklet sker. Jag tyckte det var en ganska bra illustration. Omvändelse börjar med. Du ser inför en helig Gud. Du har synd. Du har gjort fel. Inte i dina ögon. I hans ögon. Och har du gjort fel mot din fru eller man. Eller någon annan människa. Så säger Jesus. Du behöver förlåta dem. Du behöver göra upp med dem. Så din himmelske fader kan förlåta dig. Omvändelse är grunden i Jesu teologi. Omvändelse var grunden för Jesu förkunnelse. Och jag kommer slå hårt på det här i Sverige så länge jag lever. Sverige, vi behöver vända om. Och det är inte något jobbigt och tufft. Det är något härligt och befriande. För när man omvänder sig, det är ju där Jesus kliver in. Jag har sett det så många gånger och jag kan gå till mig själv. När jag har omvänt mig, när Herrens ande har manat mig, det där behöver du göra upp med, det där behöver du lämna, det här behöver du renhet, förlåtelse, befrielse. Och när jag har böjt mig, jag har omvänt mig, det är då friheten har kommit, glädjen har kommit, förlåtelsen bara slår till och jag blir som ett rent lakan inför Gud. Jag blir fullständigt ny i mitt innersta. Tron bara ökar. Örnperspektivet kommer. Är ni med mig? Vi kan inte leva i Guds rike i den här tiden som kommer och leva haltande med synd i våra liv. Haltande med världen i våra liv. Vi behöver bli fria, renade i lammets blod. Är ni med mig? Det är det här jag försöker komma åt. Ska vi möta det? Ska vi gå in i den tiden Herren vill? Då kan vi inte leka med världen, synden och djävulen. Vi behöver bli renade. Vi behöver bli befriade. Vi behöver göra upp med världen. Göra upp med synden. Göra upp med smutsen. Vad det än är. När Jesus ska beskriva den helige ande. Då säger han något så vackert. Jag ska sända er en annan hjälpare. Så säger han i Johannes 14, 15 och 16. Sanningens ande ska jag sända er. Har du tänkt på detta? Den helige ande vill överbevisa dig om synd, rättfärdighet och dom. Och det är inte för att du ska bli slagen och bli utkastad i något mörker. Nej, det är för att du ska kunna få bli allt det Herren vill. Den helige ande älskar att lysa med strålkastaren. Så att både du och Gud ser, det är det här som jag behöver ta tag i ditt liv. Den helige ande vill som en kirurg gå rakt in med de finaste skalpellerna. Och operera oss innest inne i våra hjärtan, i vår själ, i vårt sinne, i våra ord vi talar, attityder vi har. Detta är en av uppgifterna den helige ande har. Den helige ande är inte bara smörjelse och kraft och gåvor. Den helige ande, han är som en kirurg i Jesu händer. Han är full av sanning och han vill gå in och skära bort smutsen, gruset, lögnerna. Är ni med mig? Detta är en del av omvändelseprocessen. Och det här sker inte en gång när du är 15 år gammal och blir frälst. Det här är en livsstil. Det här är en vandring. Detta är ett liv med Herren. Paulus säger att vi behöver arbeta på vår frälsning. Och det är inte i lagiska gärningar som katolikerna. Det är ju i nåd och sanning. Det är ett samarbete med den helige ande. Halleluja. Och det sista Jesus predikade. Tro evangelium. Oj, 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 vad spännande. Tro evangelium. Hela ordet tro måste upplivas i Sverige. För Sverige har blivit drabbat med så mycket otro. Så mycket tvivel. Så mycket otro. Vi behöver tro på nytt i Sverige. Kan du säga amen? Vi behöver tro. Vi behöver drömma. Vi behöver förvänta oss vad Herren vill och kan göra. Jag skrev ner några bibelverser. Jag älskar de här klassikerna. Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om det man inte ser. Ni vet, när man i den helige ande får bli en örn så kan du börja se och höra vad anden visar. då föds tro som inte dina fysiska ögon har sett. Och innan du kan vandra i tro och leva i tro, så måste du gå igenom omvändelse. Det är därför Guds rike börjar. Jesus börjar med Guds rike. Sen talar han om omvändelse. Så att du kan leva i tro. Det här hänger ihop, vänner. Vi kan inte leva i övervinnande tro. Vi kan inte leva i övertygelse om det man hoppas. En visshet om det du inte ser. Om du inte är ren och fri och blir en örn inför Gud. Men det är när du blir en örn inför Gud. När du inte har massa smuts och värden och trams i ditt liv. Det är då trons ande kan verka. Halleluja. Josua och Kaleb såg löfteslandet. Hur kunde de det? De vandrade i tro. De vandrade i seger. De vandrade med Herren. Vad Sverige behöver är ett väckelsefolk som vandrar i tro. Det får vara mörkt i Sverige. Det får gå ut för i Sverige. Men vi ska tro Gud om en härlig seger. Vi ska tro Gud om en härlig väckelse. Vi ska tro Gud om Sveriges frälsning och mirakler. Vi ska tro Gud om en ny tid i det här landet. Vi ska inte låta djävulens lögner drabba dig mot tro och villfarelse. Så du blir en struts som gräver ner allt du har fått. Nej, du ska bli fri och uppfylld med tro. Halleluja. Det är då det kan börja hända saker i Sverige. Gud kan aldrig göra någonting om inte det finns tro. Det är bara att läsa Bibeln. Hela Bibeln är ett mästerverk. Det är ett mirakelverk. Och det är en bok. Det är en härlig berättelse om skapelsen och alla människor som har levt. Hur de har vandrat i tro. De har segrat i tro. De har övervunnit i tro. De har gått igenom prövningar och lidande i tro. Halleluja! Sverige behöver ett folk som tror på nytt. Och jag vill utmana dig och mig själv. Vi behöver komma tillbaka till trons ande. Vi behöver göra upp med apatin. Göra upp med otron. Göra upp med tvivel. Jag hörde en predikant som sa: vad gör du med alla tvivel som slår dig, otro? Då sa han lite finurligt: jag tvivlar mina tvivel. Vi kanske ska komma dit här att vi säger: har du tvivel, då tvivlar du på tvivlet. För du tror på Gud. Han kan och vill. Och han har makten att göra allting. Hebreerbrevet 11, vers 6, 7, 8. Lyssna nu på de här tre verserna. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belöna dem som söker honom. Men nu kommer fortsättningen. Hebreerbrevet 11, vers 7. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för att det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Hör ni vad vi läser? I tro byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värden till dom. Hör ni? Domen, det var en del av Guds frälsningsplan. Och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Jag ska inte säga att vi ska börja be för domar nu. Men ni måste se. Gud ser längre. Gud ser förbi det mänskliga. Och jag vill säga er. Gud, han har en plan för Sverige. Men jag vädjar till dig som hör min röst. Bli en örn. Sitt inte och göm ditt huvud som en struts. När du får den heliga ande över dig. När du är fri. Du har inga synder i ditt liv som har bundit dig längre. Då får du trons ande. Och då kan du gå igenom. Du kan möta vilken Goliat som helst. Tänk om Gud kallar dig att bli till räddning, bli till frälsning för din familj, för någon speciell familj kanske. Gud kan kalla dig, min vän, mitt i en tuff dag, mitt i en tuff prövning, så blir du till räddning för den familjen. Men då måste du leva i tro. I vers 8 läser vi: i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. Alltså, jag gillar Abraham. Abraham var en fantastisk man. Han begav sig i tro ut till det land han skulle få. Kanske Gud kallar dig att göra någonting som sinnet inte förstår, som familjen, vänner inte begriper. Men i tro ska du lyda. Ska vi se det Herren vill göra i Sverige, då behöver vi ett folk som tror och lyder. Och jag vill sluta med att läsa Andra Korinthierbrevet 5 och 7. Andra Korinthierbrevet 5 och 7. Ty vi lever här i tro utan att se. Ty vi lever här i tro utan att se. På engelskan står det: we walk by faith, not by sight. Vi vandrar i tro, inte med våra ögon vad vi ser. Det här är Jesu teologi du har hört ikväll. Jesu undervisade Guds rike. Jesu predikade omvändelse. Och han predikade tro evangelium. Jag bara ber att de här sanningarna ska bli uppenbarade för dig ikväll. Jag vill avsluta med att säga: vi får inte bli rädda för någonting. Du bara ska påminna dig själv ikväll: jag tillhör ett större rike. Far i himlen, jag tillhör ditt rike. Du tillhör Guds rike, min syster och broder. Du tillhör ett rike som aldrig kommer skaka. Och vi behöver alla leva i omvändelse. Vi måste förstå, vi har en helig Gud. Och vi behöver frukta honom. Vi behöver komma inför Gud med vördnad och respekt. Ingen av oss är felfri. Ingen av oss kan skryta hur duktiga vi är. Vi är alla syndare, förlorade utan Jesus. Men när vi lever i omvändelse, då kan vi också leva i frihet. När vi lever i omvändelse och bekännelse, då kan vi leva i seger, i tro. Då kan vi också leva i den helige andes smörjelse och härlighet. För allt hänger ihop. När du och jag gör upp med synden, vi bekänner våra synder, vi omvänder oss, då är den helige ande där på en gång. Och han skjuter på med glädje och frid och tro. Och då kan du kliva in i nästa fas där du börjar vandra i tro. Halleluja! Ser ni hela bilden? Jesus, han kommer ett budskap om Guds rike. Och Sveriges kristna behöver höra detta. Vi tillhör Guds rike. Och vi behöver leva i omvändelse. Så vi kan kliva ut i livet av tro. Herren kallar oss att leva. Jag vill att vi ber tillsammans ikväll. Och jag vill att vi ödmjukar oss tillsammans. Och jag vill att du gör så här inför Gud. Att du bekänner dina synder och omvänder dig. Om du vet att jag har synd. Jag är bunden. Jag är fången. Vad det än är som har bundit dig. Vad det än är som har snärt dig. Vad det än är som har drabbat dig. Jag bara önskar att vi alla nu ödmjukar oss. Och bekänner vad det än är som har tyngt dig. Vad det än är som har snärt dig. Låt oss komma inför Gud med vördnad, respekt och Guds fruktan. Och sen vill jag bara be att du får bli löst ikväll. Att du får bli helad ikväll. Och bli förlåten och befriad. Ska vi be tillsammans? Kan vi inte be den här bönen? Käre Jesus, jag kommer inför dig. Jesus, förlåt mig. Jag har syndat inför dig. Jag bekänner min synd ikväll. Förlåt mig, Herre. Kom in i mitt hjärta. Låt ditt ljus få lysa i varje rum i mitt hjärta. Herre, jag omvänder mig från all synd. Jag lämnar världen. Jag lämnar smutsen. Jag lämnar all synd ikväll. Och jag tackar dig, Jesus, att ditt blod renar mig. Tack att ditt blod förlåter mig. Ditt blod befriar mig ikväll. Jag tar emot förlåtelse ikväll. Jag tar emot frihet ikväll. Jag tar emot din välsignelse ikväll. Nu vill jag att du bara ber, fortsätter att ber inför Herren. Och om du har specifika saker du upplever jag måste göra upp med, så vill jag att du bara bekänner dig i din ensamhet inför Herren. Jag bara önskar att alla här ikväll bara ödmjukar sig och överlåter sig på nytt till Jesus. Herre, jag tackar dig att du rör våra hjärtan ikväll. Tack Herre att du rannsakar oss ikväll. Tack att du lyser med ditt ljus i våra hjärtan. Tack att du låter oss bli fria ikväll. Du låter oss bli lösta ikväll från allt som har snärt oss. Allt som har bundit oss. Herre, jag ber att ditt rike ska komma i våra liv på ett underbart sätt just nu. Herre, låt friheten komma. Låt förlåtelsen slå ner. Låt hälsa och liv komma. Låt människor bli helande just nu, Herre. Låt människor bli lösta från ångest, depression just nu. Herre, jag tackar dig att du bryter ångest. Du bryter missbruk. Du bryter sömnlöshet just nu, Jesu namn. Du bryter all form av depression och sorg. Herre, jag tackar att du löser människor nu från olika knutar. Tack att mörkret får skingra sig. Böjer får lämna. Jag tackar dig, Herre, för frihet i Jesu namn. Och jag tackar dig, helige Ande, att du fyller oss med trons ande just nu. Helige Ande, bara kom med tro. Kom med tro. Herre, jag ber att du föder tro. Låt oss få gå in i 2019 med trons ande. Herre, vi ska inte vara några strutsar som gräver ner oss och gömmer oss. Nej, jag ber nu, helige Ande, kom över oss med trons ande. Kom över oss med en övervinnande ande. Kom över oss med en profetisk ande. Så vi kan höra vad anden säger. Och se vad Fadern, vad du vill visa oss, Herre. Så vi kan också göra det du kallar oss att göra. Inte i fruktan, inte i rädsla, men i tro. Och en övervinnande seger ska vi få. Herre, jag tackar dig just nu att du bara kallar oss att leva i din teologi om Guds rike, omvändelse och tro. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag upplever Herren bara löser flera nu från bojor. Du kanske har varit sjuk. Jag upplever Herren bara kom med läkedom där du sitter just nu. Bara ta emot helande. Ta emot hälsa. Du vet, när du omvänder dig, när du bekänner, när du låter Jesus få kliva in i ditt hjärta och bara löser dig och bryter de här bojorna i ditt liv, då kommer han med hälsa och liv. Då kommer den helige ande och fyller på just nu. Och är det så att du vill ha förbön, du vill uppleva Guds rikes härlighet och välsignelse, så bara kommer du fram så ska jag be för dig. Men jag vill inte tjata på dig, jag vill bara fråga dig en gång. Om du upplever, jag vill att du ber för mig så jag får uppleva Herrens rike, Guds rike och härlighet och välsignelse. Bara kom fram nu ska jag be för dig på en gång. Annars så bara är vi inför Gud i bön den här avslutningen på mötet. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Herre att du är här och du rör vid ditt folk. Tack att du möter var och en just nu, Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus Kristus.